Hamza Aftoni, heltidsproffs, killen från Sofielund. Och det var man otroligt mycket kunna säga att man inte är den enda born and raised Sofielundaren här i studion just nu. Han sitter och skuggar i luften, han kände hypen och det gör jag också. Sven Fåhling, välkommen till podden Heltidsproffs.
Tack så jättemycket.
Sofielund, vad betyder det för dig?
Sofielund, born and raised. Mm. Nej, men det betyder mycket. Alltså, jag hade en väldigt tuff tid på Sofielund. Jag var mobbad, jag var utsatt och jag hade hårt liksom. Jag vägde, när jag gick på Sofielund så vägde jag kanske 75 kilo och var 1,45 lång. Jag
heter Sven. Hur gammal var du?
Jag slutade i sjuan, bytte jag skola. Så att det var så här låg- och mellanstadie. Mm. Och jag heter Sven. Jag hade mitt ben som var blonderad. Alltså jag var inte den coola killen liksom. Så att jag fick det mycket skit. Och det var där jag började boxa. Så det var nog där jag hittade liksom min väg på. Och ni ska få se på fan.
För du är en boxare som har många titlar i bagaget. Och det här med Sofielund. Visste jag inte att det var sån tuff bakgrund du hade.
Det var tufft. Alltså, att vara svensk på den skolan var ganska hårt. Alltså, vi var, jag tror, 35-40 elever i min klass. Det var jag och en till svensk kille. Och jag hette Sven. Och jag var liksom ingen cool kille. Jag lekte med leksaker till jag var 15 typ. Alltså, jag var ingen cool kille helt enkelt. Så, och jag har alltid varit envis. Så jag ville inte bli satt på när folk försökte liksom att trycka dit mig.
De testade dig?
De testade mig hela tiden. Och antingen kunde jag lägga mig på rygg som vissa gjorde och bara ta skiten. Eller stå upp för mig och stå upp för mig. Och det gjorde att jag fick ännu mer stryk och ännu mer skit. Men jag underkastade mig inte. Jag tänkte bara ni ska få se det här jävla.
Det kunde gått åt andra hållet också.
Ja, det kunde gått åt andra. Och det är många som har gått åt andra hållet. För min gamla klass som har gått snett för fullständigt. Liksom. Det var många som hade en väldigt tuff bakgrund. Jag har alltid haft ett kärleksfullt hem och liksom en bra familj och mycket stöd hemifrån. Och det har väl stöttat mig det liksom. Och sen är det mitt pannben. Det föddes där på något sätt. Drivkraften och känslan att visa folk vad det handlar om. Och sen så tog de mig hela vägen till toppen.
Vi ska klättra upp för den stegen upp mot toppen. Som uppenbarligen var på Sofielund. Och var drivkraften med boxningen till en början att du sa, ingen jävel ska kunna mobba mig igen. Var det som var drivkraften?
Typ, eller mer direkt var det att jag ville bli smal. Jag ville bli smal och jag ville kunna lära mig att försvara mig. Så jag kunde stå upp och jag inte skulle vara ett mobboffer liksom, på grund av hur jag såg ut. Det var det började. Jag hade inga tankar på att bli Mike Tyson när jag började boxas. Utan jag ville bara liksom gå ner i vikt och lära mig att försvara mig. Och sen så tog det steg för steg.
Alltså jag kan inte intyga just nu, men då när jag tränade boxning så gick jag ner 30 kilo.
Ja.
Nu har jag gått upp dem igen, obviously. Men boxning är ju ett otroligt bra verktyg för att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt.
Brutalt.
Det är brutalt för kroppen, men alltså rent så här psykiskt också. Man får så jävla mycket aggressioner.
Ja.
Och demoner liksom. Hur snabbt började du se resultat av boxningsträningen? För ditt mål var ju först att gå ner i vikt, sa du.
Ja, det tog lång tid. Alltså jag var länge en av de sämsta på boxningsklubben. Jag tror jag gjorde amatördebut när jag var 15, 16 eller någonting. När jag var, och då var det sådana här diplom. Alltså man fick inte slå fullt ut. Det var bara lätt kontakt. Jag gjorde två matcher. Sen var det paus igen. Mm. Det var 18 gjorde jag första riktiga amatörmatchen. Men då hade jag tränat liksom i 6-7 år. Och då var jag mött och tränat i ett år kanske. Mm. Så då var det, började det bli någonting. Men för, alltså, egentligen hela vägen på amatörkarriären var ganska låg nivå. Liksom. Jag kommer ihåg att jag hörde någon gång mina två tränare snacka om mig. Efter att jag vunnit en match. För de var, ja, hans Sven. Alltså, han är en jävla skön kille och han är härlig och han är bra att ha i klubben. Men han kommer aldrig att bli någonting. Och det var den inställningen. Jag hade några talanger på klubben som de satsade mycket mer på. Men det, precis som alla mobbarna jag hade runt om mig, så det var bara hårdare. Jag ville bara jobba hårdare, ni ska få se. När folk gick hem och softade efter träningen så gick jag hem och stod framför spegeln och skuggboxades och kollade på något boxningsklipp och liksom jag var helt i det.
De här två tränarna som du nämnde, började de tro på dig sen? Kapar du kontakten med dem? Har du relation med dem än idag?
Ja, den ena har jag väl lite, men det är lite bittra känslor också tror jag, för att när det började, när jag blev proffs och det började vända, så var det svårt liksom. De ville ha full kontroll över mig och min karriär, för de fattade att det började hända lite grejer. Och jag ville släppa in andra för att få det lyfta till nästa nivå. Jag ville åka till Tyskland till exempel och sådär. Så att det var för svårt att samarbeta med dem, så då klippte jag med dem. Och det var väl liksom bad stance ganska länge. Idag kan jag gå dit och ta en kopp kaffe och snacka. Och det är så liksom, det är fortfarande hackade på mig för att det är en jävla skitboxare. Men hej, jag har tre fina titlar i bagaget och blev världsmästare. Så det är lugnt liksom.
Skäms de inte då? Att de, trots att de ska skit om dig, vill...
Nej, det är inte den typen av tränare som skäms precis.
De... Jag har ingen aning om vilka de är, så... Ja. Vi går inte den no namn nämnda.
Nej.
Du nämnde... Om man tar boxning, diplomboxning, sen till proffs. När... Eller så här... Vad skiljer amatör och proffs i boxning? Det är väl inget skydd, eller hur?
Exakt. Det är så många tänker när man säger att man är proffsboxare. Det är att du är professionell idrottare. Men det betyder inte det egentligen. Utan det betyder bara att du... Du drar huvudskyddet så du är utan huvudskydd och du går fler ronder. Och det är mindre handskar. Så det kommer att kännas mer. Och det är liksom en större grej. Det är mycket mer hype kring den där matchen.
Är proffs typ 12 år eller 10 år?
Det beror på vilken vikt det är. Mm. Men jag hade 10 ounce. Mm. Jag vet inte om de har 12. Nej, jag tror inte de har 12 år. Det är 10 eller 8 tror jag det. De har proffs. Men det är också hur de är värderade. Amatörboxarna har mycket skydd här. Men proffs är liksom är packade på sidan. Så om du känner här framme så är det som... Är det en vettextras ungefär. De är, det är ingenting nästan.
Nej. Så de här två tränarna som du trodde på dig. Vem tog över stafettpinnen?
Arman Kranch. Arman Kranch var promotor i Sverige och tränare. Och han var tillsammans med mina två första tränare ett tag. Sen fick jag klippa dem och hade bara Arman. Och gick på hans skalor. Men det är, man försökte få igång boxningsgrejen i Sverige, men det är svårt. Du måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för att arrangera en match. Byter du motståndare för att de blir skadade så faller hela grejen liksom. Okay. Och du måste ha 5 läkare på plats. Det är liksom,
det är inte hållbart om man nu inte har cash.
Det är långt kvar för svenskarna innan vi har liksom en fungerande proffsverksamhet i Sverige. Det är egentligen så man bygger det. Engelsmän möter engelsmän, engelska titeln och så vidare. Svenska titeln, när jag boxade som svenska titeln så var det, jag tror det var 40 år sedan någon boxade som en svensk titel sen sist.
Oj!
Så för att få igång proffsboxen i Sverige så måste liksom, det vara ett slappare regelverk. Det kan inte vara så hårt som det är idag, då kommer det aldrig flyga.
Varför tror du de är så hårda?
Ja, men Sverige är ett väldigt försiktigt land. Det är... Ja, på ett sätt har jag svårt att förstå det, för Sverige kommer från, det är ett boxningsland från början, det är Ingmar Johansson liksom. Alltså, min farmor som pratar om, vi satt på radion och hörde Ingmar liksom.
Ja, alltså, Håkan Brock också väl?
Ja, Håkan Brock, han hade min första tränare också faktiskt. Och, så det finns några, men det har inte varit någon kontinuitet. Sverige är ett så litet land så vi gillar det som vi är bra på. Är vi bra på curling så är det curling vi kollar på. Och eftersom Sverige inte haft någon bra boxare på så länge så finns det inte intresse att dra i det. Hade det varit påtryckning från media och folket så hade det varit en annan grej liksom.
Mm. Och vad tror du att Arman Kranch trodde på dig och gav dem matchen, tillfället och chansen att vara proffs och bli proffs?
Ja, alltså jag tror mycket handlar om, jag tränade med en polare som heter Adrian Granat Jeddan. Han var det stora löftet alltid.
Tar man inte tillbaka till den galan?
Ja, jag gick på den galan också.
Jag vet.
Men han var liksom, jag var nog med en paketdeal liksom i det. Alltså, jag fick vara med, jag fick boxas, men det var också, jag kommer ihåg, det var någon match liksom som jag ville gå när det var en gala i Stockholm. När jag sa att jag ville gå så han sa, ja okej, visst, men då får du betala 5000 spänn när du vill boxas.
Helt jävla sjukt.
Vilket jag bara sa, men folk kommer kolla, de kommer köpa biljetter och jag, du vet, kom igen liksom, vad fan är det? Så han sa, du måste ge 5000, annars kommer jag inte råd att lägga ut pengar för dig. Uppenbarligen trodde han inte så mycket på mig då liksom. Men jag la 5000 och sen såg jag efter galan och tog 5000 och stoppade rätt i fickan på Jeddan liksom. Du vet, sådana saker, det kan, för många människor så kan det bryta dig. Men det kan också få dig att jobba dubbelt så hårt. Liksom. Mm. Pengamässigt kommer tillbaka förr eller senare. När jag var proffs trodde jag på det så mycket. Så att jag var beredd att satsa väldigt mycket för att göra det. Liksom.
Det känns som att det har varit en lukrativ väg upp för dig. Liksom, så här, folk längs med vägen som...
Ja, det var alltså... Ända fram till jag blev världsmästare 2018 så hade jag heltidsjobb. Heltidsjobb och en dotter hemma. Och liksom jag, du vet, när jag gick VM-matchen, han körde Lamborghini till gymmet med ett posse runt omkring sig. Och alla hypade honom. När han kom hem till Armenien så var det flaggor och grejer liksom på honom. Jag körde Vespa i minusgrader till jobbet. Jobbade hela dagen, tränade. Kom precis hem och kunde natta min dotter. Och sen så gå och lägga mig. Men det är egentligen samma princip där som det har varit hela tiden innan, att den drivkraften föddes där liksom, att ni ska få se. Jag tänkte mer på min motståndare var min fru under hela perioden. Mm. Jag ska slå sönder dig, du ska få se. Du ska få se, åk till din Lamborghini, ska vi få se liksom.
Shit. Om inte det motiverar dig, då kan fan ingenting motivera dig som lyssnar då. Damn man. Hur tog din fru det då? Att hon var i andra hand?
Det, alltså, hon, så här, min fru Tove, jag älskar henne. Hon ville träffa en snickare som skulle bygga ett hus. Hon skulle vara med familjen och det skulle vara gulligt. Och så här. Hon fick mig liksom. Och jag inför matcher, inför proffsbok, du ska banta, du ska ta vikt. De hetsar dig i media, trycker igång grejen hela tiden. Och de försöker hela tiden, din motståndare sa att du har en dålig höger. Vad tycker du om det? Det är hela tiden en dogfight.
Trash talk
dras igång hela tiden. Du får inte äta någonting och samtidigt en massa press och sånt. Så att jag var ett känslomässigt monster. Jag kunde liksom gå runt och vara trött, aggressiv och på dåligt humör. Sen så vinner du, då är det guld och gröna skogar, allting är toppen. Du festar, du lever livet, du äter gott och du köper fina grejer och så är det så. Och sen så börjar det om igen liksom. Så det är upp och ner.
Det börjar om endast om man vinner.
Ja.
Annars...
Ja, och då är det ännu värre. Mm. Jag förlorade en match för Tyskland en gång ganska tidigt som var liksom steget upp matchen. Och jag blev knockad som fan. Ögonlocket lossnade och ramlade ner och täckte synen för man skulle inte se någonting.
Ögonlocket lossnade?
Ja, ögonlocket lossnade. Och jag var helt sönderbultad. Alltså jag var helt fördärvad. Jag har alltid varit bra på att ta stryk. Fördel och nackdel, för att jag var så bra på att ta stryk att jag skydde mig inte tillräckligt. Det var en dogfight liksom, varje gång. Och jag tog så mycket stryk liksom. Sen kom man hem och liksom, det har varit månader med skit inför matchen för alla runt omkring mig. Alla kompisar åkte till Tyskland liksom, nu ska vi ut och festa.
Mm.
Och sen så blir du nästan ihjälslagen. Mm. Och så ska du liksom börja om från det. Det är tufft. Det är tufft som fan.
Hur gjorde du för att starta om efter den matchen?
Den matchen...
Vem mötte du?
Yevgeni Makdienko.
Okay.
En ukrainare. Inte värsta. Jag tror han hade så här... 8 vinster, 10 förluster, men alla hans förluster var mot världsklassmotståndare. Han var tuff liksom, därför köpte de in honom. Och han var ganska högt rankad för han hade tagit några fina vinster liksom. Men det var ändå en match som jag skulle vinna på pappret. Det var första gången jag liksom fundamentalt ändrade min boxning och började jobba med min nya tränare som följde med mig hela vägen sen, Carlos Sunia. Och
Shout out Carlos,
för han tog mig hela jävla vägen alltså. Och jag började lyssna på honom och vi började jobba på ett helt annat sätt. Liksom. Jag fattade på något sätt att jag var dödlig. Och det var bra för mig i boxningen. För jag började röra mig, jag började skydda mig. Jag började tänka på defensiven också. Liksom.
Carlos ska faktiskt intyga att jag boxats. För att hans tränare var min första tränare. Villa okay. Frid Passo. Minns du argentinaren Passo?
Ja, ja.
Så det var en liten lokal vid Sofielund.
Ja.
Där Carlos tränade och Passo var tränaren. Så följde jag med för att min bror var där.
Okay.
Så han bara, Bambino, kom hit. Passa då. De har 2 handlar på 1 kilo. Ställa fram spegeln och skugga. Där väcktes min kärlek till boxning. FYI till er.
Yeah.
Jag har tränat. Så Carlos var den som vände trenden helt enkelt. Från att...
Vi hittade varandra. Och egentligen bara på grund av att vi var helt motsatsen.
Mm.
Carlos spelade kumbia musik på träningen. Yeah. Och snackade om att dansa och röra sig. Jag ville bara stå och veva. Liksom.
Slugger.
Jag ville bara fightas. Men jag behövde det. Jag behövde dansa, jag behövde röra på fötterna. Jag behövde lära mig liksom blicken. Och min största förebild var liksom tjuren från Bronx, Fighters.
Mm.
Carlos, det var Mayweather. Bli inte träffad, rör dig. Och så här. Och på något konstigt sätt så blev liksom motsatsen vi hade på. Det möttes.
En bra kombination.
Det blev en superbra kombination. Och det var därför det gick så bra det gjorde också.
Jag bad dig ta med dig, när man har lyxen att intervjua någon som har vunnit ett par titlar, så kan man ställa frågan, kan du ta med dig dina bälten? Och med betoning på bälten i plural. Så jag tänkte att vi börjar med en titel för sig, för varje titel som du har tagit. Du får gärna plocka upp bältet.
Absolut.
Och syftet med det är att jag personligen vill se den.
Ja.
Och jag tror att storyn kommer nu vara bättre, för att när man väl kollar på den, och bara snacka om vad som har varit.
Ja.
Jag tror man har en helt annan känsla.
Ja, men så är det.
Så jag tänker vi börja så här med den svenska titeln. Det som händer otroligt sällan.
Ja.
30 år sedan sist.
Ja.
Innan du själv fick den.
Ja.
Ta fram den. Ta fram den svenska titeln.
Glad som ett barn liksom. Men jämförsvis mot de andra så är detta en ganska, ganska liten titel. Men den är...
För de som kollar på YouTube, Sven, så måste du hålla bältet lite högre upp. Typ så här mot ditt ansikte nästan. Så att de ser bältet. Boom! Då har vi den svenska. Lite plastisk som du beskrev den.
Ja.
En större guld. Ska vi få känna på den?
Ja.
Alltså, om jag ska beskriva den för till dig som lyssnar. Det står svensk mästare. Svenska proffsboxningskommissionen. Två guldamuletter vid sidan och en lite större guldamulett i mitten med en fighter som sträcker upp handen.
Ja.
Jag trodde den skulle vara tyngre.
Ja.
Faktiskt, men var den så tung som jag...
Sitt ner i båten, det kommer tyngre.
Det är det, va? Ja. Jag började trash-talka och tänkte...
Vad är det här för någonting?
Men vi ska snacka lite om det här bältet. Berätta om fighten som ledde till den.
Känslomässigt så är det kanske min största seger.
Oj.
Inför denna matchen... Jag kom från förlusten mot Makdenko då, han ukrainaren. Och jag mötte Naim Tabunia om titeln. Naim Tabunia hade med i OS. Han hade 11, 10 eller 11 SM-guld. Han var liksom the golden boy. Han hade vunnit Golden Gloves.
Lätt tungvikt.
Lätt tungvikt, ja. Han hade vunnit Golden Gloves största amatörturnering i USA. Han var liksom, han skulle bli nästa svenska storstjärna. Och jag kom från en förlust och jag hade aldrig tagit SM-gulden som amatör. Så det var, och vi gillar inte varandra. Det är få personer som jag inte har egentligen personligt ojat, men vi klickar liksom inte.
Mm.
Och han snackar mycket skit om mig inför, och jag snackar mycket skit om honom också. Det var mycket hype kring det liksom. Och jag kände någonstans att jag kom från en tung förlust. Detta är liksom bär eller brista. Hade jag torskat den matchen vet jag inte om jag hade pallat fortsätta och ta mig tillbaka.
Hur gammal var du?
Ja. 20. Jag var 30 när jag blev världsmästare. 28.
Ganska sent för att vara boxare.
Ja, men boxare kan ju hålla på länge.
Såklart.
För när jag sätter i talangen, alltså karriären håller på till man är
40-45.
35-40, där någonstans brukar det ta slut. Vi skulle mötas i Nyköping. Det var liksom, jag hade tränat stenhårt inför den liksom. Och samma sak liksom, folk snackar skit om mig och... Alla liksom i tv och nyheterna och sånt liksom, de sa att ja, Fornling liksom, alla är åt honom, men Tabunia, han är, kommer bli någonting. Och jag skolade han. Det var 800, jag skolade han. Jag tog han rakt tillbaka till skolbänken. Jag sopade banan med han fram och tillbaka och upp och ner. Och efter jag förlorade första ronden och sen var jag ner alla de 7 ronderna efter det överlägset. Jag såg ner han och jag hade han helt, och jag kommer ihåg, jag tänkte efter typ andra, tredje ronden, var detta allt liksom? Var detta allt? Du trodde du skulle slå mig. Och detta är vad det kommer med. Skämtade med. Jag var nästan förbannad på honom för att han inte hade tränat mer. Liksom. Mm. Och det var... Alltså, ja, jag grät efteråt. Det var helt... Pff, det var sån lättnad, sån befrielse. Liksom. Och det var också en revansch på min dåliga amatörkarriär. Att, fuck you, nu är jag här. Liksom. Ni trodde inte på mig och nu är jag här. Jag sa det till er.
Vad var det som hade ändrats då inför den här fighten? Du gick tillbaka till skolbänken så att säga.
Ja.
Vad ändrades?
Ja, mångt och mycket mitt jobb med Carlos. Alltså jag, helt plötsligt var jag taktisk. Jag jobbade på min defensiv och blev inte träffad så lätt. Samtidigt som min största styrka i boxen alltid varit min kondition. Jag kan ligga på i ett högt tempo och jag kan vrida upp tempot varje rond mer eller mindre. Jag sparade mig på 35 när jag var som bäst liksom. Så att... Det var få som kunde matcha mig i distansen. Men jag var ingen hårt slående person precis. Så jag lärde mig också hitta min gameplan. Att gå inte in för att knocka, gå inte in för liksom så. Utan låt det ta sin tid. Låt det gå alla ronderna och så bara jobba ner dem. Mal ner dem, nöt ner dem. Bomba dem med slag till de inte orkar med. Och det funkade perfekt den här gången, för första gången.
Damn. Jag vet inte vad det är att se den här matchen.
Det var magiskt. Det var magiskt. Och sen festade vi hela kvällen i Nyköping som kungar.
Ekonomiskt sett, vad vinner man när man vinner som titel?
Alltså, inte mycket. Alltså, jag vill inte nämna för mycket siffror fram och tillbaka. Men säg, om jag har haft mitt jobb idag så har det varit en månadslön lite drygt.
Okej.
Okay. Alltså det är små pengar i sammanhanget fortfarande. Mm. Ja, Tabunia fick nog med för matchen. För han var med Golden Boy, de trodde med på honom när han skulle vinna. Men det är mycket förhandlingsläge. Du får kompromissa med din betalning för att få chansen ibland för att ta matchen. För de vet, om de vet om att du är desperat och du kommer ta den för den summan du gör, så kommer du inte få mer. Liksom. De är här, ja.
Man går ju från en... Betalar man 5000 kronor för att kunna tävla till att få en månadslöp för en svensk titel. Det är en stor skillnad. Men än en gång i sammanhanget och ekonomiskt sett, det kommer inte make you or break you.
Nej, vi är fortfarande
långt ifrån
proff, så att säga. Det...
Ni tränar som det.
Ja.
Och lägger ner tiden som det.
Ja.
Men ekonomiskt sett...
Bra bit kvar.
Bra bit kvar. Sen så... Är det i ordning nu? Jag tar dem, tror jag. Baltic
Sea-titeln. Yes.
Kom den efter svenska titeln?
Ja, det gjorde den.
Innan du tog bältet. Vad är Baltic Sea? Alltså, vad är det, vem är det som tävlar?
Det är Östersjöregionen. Mm. Alltså, det kan vara länderna runt Östersjön. Tyskland, Sverige och Danmark och liksom Finland. Alla de länderna runt som fått gå om titeln. Men det är också, med det sagt, så finns det ju en viss inflation på bälten i boxning. Alltså, om du kollar på världsmästarnivå så finns det 5 stora organisationer.
Aha, okay.
Som har världsmästarbälte. Och nu, Canelo gick nu i helgen och blev junior.
Fet, han manglar
häst. Ja. Alltså, han kan
så du video när han, när de hade en konversation i ringen.
När
de snackar, han har plant.
Not too bad for 21-0.
Exakt. Och sekunden efter, boom, ja, Canelo bara smälla till han.
Ja.
Ah, fy fan.
Ja. Men han är ju unified world champ. Då har du alla de stora bältena. Då är du obestridd världsmästare. Då är du liksom bara en... Liksom, en vanlig människa skulle säga är världsmästare. Du är bäst i världen, helt obestridt. Men det är en bedömningssport, så att det är också svårt att... Hela grejen med det där började någonstans i så här... Vi säger fotboll, FIFA är väl öppet ganska korrupt. Men det är de som arrangerar fotbolls-VM.
Såklart.
Ja, och kommer det ett annat förbund och säger så, vet ni vad? Glöm det där FIFA. Ni fifflar, det är inte rätt lag. Det ska inte vara så här, vi gör vårt eget VM här borta. Och boxning är ännu mer så, för att det handlar om vem som får chansen till titel. Så då hade det kanske, jag tror VBA var det första förbundet, liksom, gamla VBA. Då var det, de satte upp på titelmatcherna och tyckte folk inte egentligen borde gått om det. Och då var det någon som sa, glöm det här, vi startade vårt eget förbund, vi har vårt eget världsmästare. Och sen när de gjorde det så blev det spin-off och så fortsatte det. Jag tror MMA är förbi det, för UFC har blivit så stort. Så jag tror att det är
brandet för... UFC har blivit så stort.
De har för stor del av marknaden, så jag tror aldrig liksom att Bellator kommer kunna matcha det ekonomiska för att matcha det. Men det är fördelar och nackdelar. Fördelen är att det är mer kontroll på att rätt folk får komma fram, så att säga. För är det en organisation så blir det alltid korrupt, mer eller mindre.
Baltic Sea-titeln?
Baltic Sea-titeln är en sån lite inflationstitel. Det är, om man säger, ett snäpp under Europa-titel. Där finns några stycken interkontinental-titel och så. Baltic Sea, IBF, det är en av de stora organisationerna. Det var deras IBF Baltic Sea-titel.
Ska vi ta fram den?
Vi kan ta fram den.
Jag måste säga att ta fram, alltså, själva bältet. Så ingen missförstår man när jag säger ta fram den.
Så, jag kan ta fram den också.
Jag vill bara poängtera. Okej.
Och detta är liksom mer the real deal, så att säga.
Det där ser verkligen ut som the real deal. Det här är mer, mycket mer guld, mycket mer tyngd, mycket mer rött. Guld, en falk.
En örn.
En örn på IBF, den, 2 boxningshandskar. Den känns lite tyngre. Ja, så man får känna på den också. Alltså, nu kommer en riktigt dum fråga. Oh, jävlar, den var riktigt tung. Så här är frågan nu. Oh my god. Så. Champion. Intercontinental Boxing Federation.
International Boxing Federation. IBF, alltså. Hela det, champion.
Alltså. Är det här riktigt guld?
Ja.
Är det?
Nej.
Hade det här varit riktigt guld, hade du sprungit härifrån? Eller hade jag sprungit? Då hade hon inte kapp mig. Ta oss igen. Var det en fight där eller var det flera fights som ledde upp?
Jag försvarade den 3 gånger sen, men första gången var det en fight. Och det var jag skrev på efter att ta med Arman för Errol Seylan och i Tyskland, i Hamburg. Och jag fick en chans där än en gång för att Jeddan hade fått kontrakt där nere. Så Jeddan kontrakt där. Jag åkte ner och sparade med några stycken och vi fick se kontrakt där nere. Och sen så ville Errol ha en gala i Malmö för Jeddan. Jeddan skulle liksom vara stora huvudnumret. Jag är Malmö-kille och jag började komma upp med liksom, så jag skulle vara supporting co-event så att säga. Så jag fick matchen innan. Jag mötte en tuff... Alltså, när jag såg han innan tänkte jag så han, det ser inte ut som något värsta. Liksom. Han var kortare än mig. Han var inte superrippad och sådär. Men han var en tuff jävel. Fy fan alltså. Det var 10 ronder och det gick alla ronderna. Det var ett rent krig. Det var inget snack om det när matchen var klar. Jag vann ganska överlägset. Men han kom tillbaka hela tiden. Han kom tillbaka. Han spräckte både mina ögonbryn. Och han... När ögonbrynet spricker så rinner det blod ner i ögonen. Det därför, då kan de bryta matchen och du ser liksom ingenting. Och så får du ta vaselin i ögonen för att stoppa blodet. Men om de lyckas slå upp det så blodet börjar rinna igen så får du blod blandat med vaselin i ögonen.
Oh my
och det är liksom, det är att blod fastnar i ögonen så du försöker liksom gnugga bort det men du får inte ut det. Så jag, sista 2-3 ronderna såg jag nästan ingenting. Det var som en dimma mer eller mindre.
Va, hur ska jag fortsätta den här intervjun? Hur ska jag fortsätta?
Men det är väl också den vanligaste frågan jag får egentligen med boxning. Alltid om jag säger att jag är pensionerad boxare så säger folk liksom, men gör det inte ont? Så, nej, det gör inte.
Nej, det gör inte. Det, stunden, nej.
Det gör ont i hjärtat. När jag förlorar eller när jag tar stryk så gör det ont i hjärtat. Mm. Jag har sagt till alla att jag ska upp där, jag kommer att knocka honom, jag ska visa er. Och det känns som en heder när jag håller på att förlora. Jag känner att Matt håller på att glida ifrån mig. Men fysiskt sett, det är väl en vanlig sak som allting annat. Och om min fru nyper mig i armen så kan det fortfarande göra ont. För jag är inte van vid det. Men när jag är där och någon mular igen ögonbrynet på mig så märker jag inte den. Så överhuvudtaget, utan det bara, det händer, jag märker det. Det rinner blod i ögonen. Tänker, hoppas de inte stoppar matchen. Hoppas de får stoppa blodet så att jag inte blir bruten. Och så fortsätter man.
Shit. Intressant att höra mentaliteten som vi har flera fighters med liksom så. Och alla har sin olika ståndpunkt. Men en gemensam nämnare är fan ditt psyke.
Ja. Det är också den stora grejen med psyket är att du är där själv. Alltså, det är det feta när du vinner att du är där själv. För att det är bara, du har tränat, du har team och så vidare. Men det är ändå bara du som gör det i slutändan. Det är du som får all uppståndelse. Det är du som är kungen liksom. Men om du förlorar så finns det ingenting att skylla på. Du kan säga att jag gjorde fel i träningen. Eller min tränare coachade inte mig. Domaren var orättvis mot mig. Men det spelar ingen roll. Det var inte liksom din medspelare som gjorde en felpassning. Och sånt. Det står och faller på dig. Mm. Du sa att du skulle slå honom och du gjorde inte det. Ät det liksom. Och det är tufft. Det är tufft. Och därför, det är inte heller att du gör det inför 10 personer. Utan är det stora matcher så är det liksom tusentals på plats. Och miljontals som kollar på matchen. Och inför alla de människorna ska du behöva skämmas.
Mm.
Det är tufft. Det är tufft som fan.
Hur ser ditt record ut?
17 proffsmatcher, 15 vinster och 2 förluster.
Vilken förlust sved mest av de två?
Både och. Den första förlusten sved hårt för mig för att jag skulle ha vunnit den, kände jag så. Men det var andra också. Andra var när jag var världsmästare och skulle försvara titeln. Plus det var ett världsmästarbälte till på spel. Men det blev så mycket annat. Jag fick hjärnblödning och jag dog nästan. Så att fokus... mina minnen jag har från sjukhuset, allting är fortfarande ganska groggy. Mina minnen är mest att jag är förbannad att jag förlorat matchen. Men folk runt om mig var oroliga för att jag skulle dö.
Mm.
Det hängde på en skörtråd. Så att... Det kom lite i skymundan för allting annat runt omkring det. Så kan man säga.
Hur känns det yttre de orden idag? Att jag var mer eller mindre en död människa?
För mig så är det inte... Jag visste alltid om... Jag sa det till folk innan. Att jag kommer gå ifrån mina bälten. Eller så bär jag mig ifrån på en likbo. Det var inte riktigt så. Men det var nästan så. Det var nästan. Jag fick blödning i andra ronden. Jag fortsatte i 11:e ronden innan... Jag blev nedslagen och inte kunde fortsätta och direkt i sjukhuset liksom. Men jag är medveten om det och det är okej. Okay, för risken med mig. Efter matchen ville jag också komma tillbaka. Jag gjorde allt jag kunde för att komma tillbaka. Träna som ett djur och sådär. Och min fru, hon ville såklart inte jag skulle fortsätta. Nej, jag har 2 barn då jag precis fått mitt andra barn, min son, fanns. Och mot dem kändes det inte rätt att fortsätta. Men jag ville ändå göra det. Men till sist så var det efter några månader gått så sa min fru, vet du vad Sven, jag vill aldrig mer se dig boxas. Och hon berättade om hur det var på den natten när hon var hemma själv med båda barnen och hon grät och trodde att hon har sett mig för sista gången. Hon kommer att få ta hand om barnen själv och allting är slut nu. Och hennes syskon fick komma dit och ta hand om mina barn för att jag låg på sjukhuset i Tyskland och hon klarade inte av att ta hand om dem för man var så knäckt. Men om det är vad som gör dig lycklig, Sven, om det är det du behöver för att vara lycklig, så stöttar jag dig. Gör det.
That's a keeper.
That's a keeper. När hon sa det, jag ryser och blir gråtfärdig, jag tänker på det fortfarande. Men när hon sa det, då kände jag direkt nej. Det är stopp, jag kommer inte göra detta igen. Det är familjen nu. Jag kommer inte utsätta. Jag kommer inte låta mitt ego stå i vägen för vår familjelycka. Så då skiter jag i det och går härifrån nu. Och sen så avslutar jag karriären efter det. Och det har jag egentligen aldrig tvivlat på efter det. Jag är sugen, jag sparas fortfarande ibland.
Får du det rent hälsomässigt?
Ja, jag kanske får boxas matcher igen också. Det är lite omstritt. Vissa säger att det är ingen risk. Det är som ett blåmärke och sen försvinner och allting är som vanligt igen. Vissa säger att du alltid har en ökad risk. Så jag hade kanske fått i Sverige kommer jag aldrig få boxas igen.
Nej, 100%.
Nej. Nej, men i vissa länder hade jag kanske fått England faktiskt. USA kanske, några till. Men så här. Jag kan också känna att jag tror någonstans att det finns en gräns på hur mycket stryk du kan ta. Jag var alltid en boxare som tog ganska mycket stryk. Men det var någon journalist som skrev någon gång att jag älskar att se Sven i ringen. Han är en fighter, det är alltid bra matcher. Men han lämnar för mycket av sig själv i ringen. Det känns som varje gång han går ut i ringen så lämnar han en bit av sig själv. Mm. För han tar så mycket stryk varje gång. Och jag kände det inför sista matcherna att jag var inte lika bra på att ta stryk. Jag kunde i träningen och sparringen inför matchen bli groggig och det kändes som att liksom, det kanske är som jag övertygar mig själv nu för att hitta en anledning till att sluta också, men jag kände att jag började nå gränsen för hur mycket stryk jag kan ta. Men med det sagt så sparras under kontrollerade former med huvudskydd och folk som kan spelet, jag kan bryta när jag vill, det är en helt annan grej. Boxning på match med en vältränad människa som tränar 13 pass i veckan med sådana pyttesmå handskar som försöker slå ihjäl dig, det är något helt annat. Det är något helt annat. Alltså, det är, på den nivån också, när 12 ronder. Efter jag vann min VM-fight så det första jag sa till min fru när jag går ut i ringen och grät var aldrig mer. Jag kommer aldrig mer göra om det här. Aldrig mer. Jag fick inte sova på den natten. Jag hade en läkare som satt bredvid mig och kollade så att jag inte somnade. För jag fick inte sova för att de var rädda att jag fått hjärnskador. Jag sydde 7 stygn på ena ögonbrynen, 3 stygn på andra ögonbrynen. Att min näsa var helt utbankad och jag hade huvudvärk i 2 veckor i sträck. Det tar på ett helt annat sätt än vad sparras eller sådana grejer. Utan fighters med elitidrottar på den nivån, det är något helt annat.
Nu är vi ändå inne på världsmästartiteln.
Ja.
Vi kan kanske ta upp den, bara för att inte tappa tråden helt.
Bring it out.
Bring the world title up. Men jag vill jättegärna gå tillbaka och snacka om det du nämnde. Vi kör på titeln först. Den ser tung ut.
Den är tung.
Grönt bälte. IBO. World champion. Massa guld. Huh?
It's what it's all about.
Vet du vad? När jag får se dina bälten så... Oh shit!
Oh massiv.
Jag får ta bort saker och ting här ur mina händer. Vad väger det här bältet, kingen?
För mycket. På den tiden varje gång man ska på intervjuer och sånt så sa de aldrig, jag kan inte ta med dina bälten också. Det var fan...
Träning, fan.
Det vägde skit.
Det var därför du var helt svettig innan. fan vad fett. Du vet, jag kollade på en video som har cirkulerat nu på sociala medier. Mike Tyson.
Mm.
Nu ska jag få bältet snart. Jag har den på mina knä.
Nej, det är lugnt.
Han bara, this is garbage. Han pekar på sina bälten och sa, det här garbage. Det här betyder ingenting för mig idag. Han bara, då när jag var yngre, då var hela världen för mig. Mm. Men nu, han bara, det som betyder för mig, familjen, mina barn. Du kan ta dem till skolan och sånt. Vad känner du när du ser alla titlar upprörade framför dig?
Gråtfärdig nästan. Mm. Jag är så stolt. Det är ändå kvittot på det. Mm. Sen är boxningen bra på alltså, om du vinner OS-guld får du en liten medalj. De är bra på PR-boxning. De fattar grejer med de här bältena. Och de hänger ju alltid uppe liksom i vardagsrummet. Och när folk kommer dit så vill de alltid fota dem. Och får man prova det? Ja, det kostar 10 000. Men, nej, men då, så. Nej, jag är stolt. Jag...
Förstår du vad Mike Tyson menar med det han säger då? Har du också fått en känsla att de här...
Nej, egentligen inte.
Nej.
Efter mina barn och min fru nu började brinna i huset. Efter barnen, före hunden, så tar jag bälten efter hunden. Så kan vi säga.
Din hund kommer inte bli glad när han eller hon lyssnar på detta.
Jag kan inte förstå det. Det är ändå, det är bara ett bälte, men det är ändå ett kvitto på det jag gjorde. Och för mig som en liten tjockis från Sofia Lund så är det där så mycket längre än vad jag någonsin tror jag skulle göra.
Så ta oss igenom resan till bältet då.
Ja.
Vill du hålla i den?
Ja. Du kan få det med om du vill. Det
nej, okay. Nej. Det känns som att jag är world champion nu i så fall. Kommer jag få hybris? Så. Det tungt. Vad väger den? Typ 10 kilo?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig vägt den.
Nej.
Men, ja, 10-12 kanske. Den är maffig. Man hade efter VM-festen, man hade en runt så jag skulle gå ut och festa. Det är helt förstörd.
Träningsverken efter en fight. Och den också.
Not nice.
Maxat. Men berätta.
Jag hade gått efter Baltic Sea Titan, hade jag 2 eller 3 försvar på den. Och sista försvaret jag hade så sa Errol till mig liksom att nu börjar det bli dags. Jag jagar en riktig match till dig. Han hade en boxarsittstall som heter Karo Morat. Vi hade haft sparringläger tillsammans. Jag har varit inhyrd och sparrat med honom. Han var en ganska ful fisk och jag gillade inte honom speciellt mycket. Men hans stil passade mig rätt så bra. Och Morat hade blivit världsmästare precis och han behövde titelförsvar. Errol, smart som han är, tänkte han kunde tjäna pengar. Han kan sätta mig mot Morat. Vad som än händer så har han en världsmästare. Och han vet om att jag kommer ta på matchen ganska billigt, så att säga. Problemet var att jag fortfarande rankade, säg 35-40 i världen. Jag var för dålig för att gå med en VM-fight. Men han skickade in ansökningar och bad om dispens och sa att jag var väldigt duktig. Och han fixade allt det där. Så jag fick godkänt. Så han ringde mig, det var mitt i sommaren. Jag satt min fru, vi satt i Köpenhamn och käkade smörbröd och drack öl. Och så säger jag, Errol ringer, ja fuck it, jag svarar väl liksom, ja hej Errol. Och så han bara, så jag känner Sven, nu är redo för en VM-fight. Och jag är på att skita ner mig på plats. Jag bara, satte snapsen i halsen. Men så han säger, jag Morat, september. Jag blev rädd. Jag reagerar alltid så när det är jobbiga saker. Jag är rädd att bara säga nej direkt. Men jag kunde inte göra det, så jag sa direkt, ja vi kör. 100%. Och då skulle vi mötas i september egentligen. Så det var... packa ihop, åka hem och sen så var det stenhård träning, nonstop.
Vad var din motståndare rankat som?
I IBO var han nummer 1 för en världsmästare. Det finns Boxrec, finns en sida som är oberoende ranking. Jag tror han var 6 eller 7 på Boxrec i oberoende rankingar, så att säga. Och jag tränade 12-13 pass i veckan. Jag tänkte på Morat hela tiden. Det första när jag vaknade var det. Jag drömde om honom hela natten. Jag vaknade och tänkte på honom. Gick ut 6 på morgonen. Sprang i intervaller. Hem, duffa. Satte mig på vespan. Körde in till jobbet. Jobbade direkt från jobbet. Tillbaka till träningen. Tränade hemma 7:30. Nattade barnet. Sen så gick jag kanske skuggbussen lite runda. Jag gjorde inget annat än att träna och leva för den matchen. Jag såg ingen mer än min fru och min tränare. Mer eller mindre. Det var Carlos och Tove. Det var vi som hängde. Och sen så blev Morat skadad en vecka innan matchen. Och jag hörde rykten om att det var för att han hade tränat dåligt. Det var egentligen inte en legit skada. Men vad kunde jag göra? De sa att det är framskjut till december. Och då hade jag redan varit i sånt långt träningsläge. Men jag bara tänkte att jag kommer inte att pausa. Jag tar en vecka nu, jag tar en veckas vila. Jag festar i helgen och sen är jag direkt på det igen. Och det gjorde jag. Och sen så gick jag direkt på. Så när det väl var dags...
Så var du redo?
Jag hade haft ett halvårs träningsläge bakom mig. Jag hade gått genom eld och vatten för den matchen. Jag hade tränat så jävla hårt. Och så var det dags. Jag visste om att det var i Hamburg, hemmaplan för Morat. Jag hade ett krav egentligen. Eller 2 krav. Jag skulle ha tv-rättigheterna från Sverige. Som blev försummande små i sammanhanget i slutändan. Det var Aftonbladet som köpte och vann, tror jag, och visade på streams.
Just det.
Ja, Viaplay bjöd just inte det över det, vilket nej, var helt sjukt i min värld. Men Aftonbladet hade bra tittarsiffror och det var pay-per-view, så det blev ändå lite av det. Och sen så var mitt andra krav var att jag vill inte ha tyska domare, utan det ska vara en svensk domare, det ska vara en neutral domare och en tysk. Det är okej, okay, men jag vill veta att det går rätt till i matchen. Fick igenom det. Körde och så visste jag då på invägningen dagen innan att Murat Brud, han är känd för att göra fula grejer. Mm. Han brukar liksom ofta skalla motståndarna eller putta.
Under invägningen?
Sådär. Ja, precis. Så jag var beredd på att han skulle göra någonting. Så gick han fram och skallade mig. Jag kom nära, jag skallade direkt tillbaka och så blev det gruff liksom. Och så slet promotor undan. Men han blev lite chockad för han är van vid att kunna göra det igen. Och sen var så... Sen var det match. Och... Jag hängde med min manager då, Kristoffer CC. Han hoppade på längs med vägen. Han har varit en av mina närmsta vännerna i Gudfar till min son idag. Och vi var supertajta, så jag hängde bara med honom egentligen. Min fru och kompisar mot ner så att vi pratade om efterfest, pratade om biljetter eller vad som helst, pratade med CC. Jag vill inte veta någonting, jag vill inte se någon, jag vill inte prata med mig, bara för mig själv. Kolla på Tjuren från Bronx, det är alltid Daniel Matsch.
Fett.
Ja, och sen så började jag gicka runt och liksom på fett musik och laddade upp. Och matchen var, den började så bra den kunde. Redan i andra ronden fick jag in en rak höger på honom, sen gick i backen. Och jag blev själv chockad. Jag ser han, jag tänkte så här, han snubblar liksom. Men sen jag kommer upp och är så här fortfarande. Och sen så var det fram och tillbaka. Men jag kände att jag har den här matchen. Jag tror att han såg ner mig i tredje ronden, han såg ner mig i tionde, han såg ner mig i elfte ronden och nu var jag riktigt jävla illa på det. Ja. Jag gick in och försökte brottas och spotta tandskyddet för att få lite extra tid. Jag gjorde allt jag kunde för att...
Maska liksom.
För, ja, vad som helst jag kunde, bara för att få andas lite. Mm. Och jag klarade att hålla mig på benen de sista sekunderna. Och när det var klart så var det inget snack om saken. Då var the new world champion, Sven Fornling.
Vem tittar man efter när man står där och de lägger bältet runt om ens mage? Vem var den första du letade efter?
Min fru. Och CC skickade upp henne direkt i ringen, så hon var direkt med henne också. Men jag var okontrollerad, jag var som ett litet barn. Jag grät så mycket. Tills jag var på åt och sen han visade till mig, Sven, du måste sluta gråta. TV-kamera, för fan, det såg inte bra ut. Och sen så efter det så... Jag var så trött och jag mådde så dåligt av allt stryk jag hade tagit. Så jag mådde ganska... När första lyckan lagt sig så kände jag mig ganska tom och färdig. Jag gick och tog en öl, alla satt med champagne och grejer. Jag tog en öl och bara hälsade och sa liksom att jag måste gå tillbaka nu. Mm. Och sen var det väl en god tid, en eller två veckor. Och sen så började skiten. Jag var... Helt plötsligt så brydde sig alla. Alla visste, min manager visste att jag skulle göra, men på något ville göra det, någon annan ville göra det. Och jag blev deprimerad. Alltså jag gick och pratade med psykolog och allting. Jag hade en skitig period efter att bli världsmästare. För att de flesta människor tror jag jobbar hela livet för att bli ekonomiskt oberoende eller tjäna riktigt mycket pengar eller ha ett sånt mål som de aldrig uppnår. Och därför vet de inte om att om du uppnår det målet så resan är målet, så att säga. När du väl uppnår målet så... Ja, vad är det? Vad betyder det för någonting? Och nu var jag lite där. Det var fortfarande... Min fru skällde fortfarande på mig när jag inte hade städat toaletten efter mig. Carlos ringde fortfarande för senare till träningen. Jag började fortfarande gå upp. Barnen grät fortfarande. Alltså, det var... Okej. Det var spännande saker på gång, men nu har jag gjort det. Och de pratade direkt om tuffa matcher i USA och så här. Jag ville bara ta det lugnt och... Jag hittar liksom, det tog rätt lång tid när jag hittade mig själv i det och sådär. Och det hade jag nog med mig hela vägen in till mitt första titel förstås, men jag förlorade och fick en hjärnblödning. Och jag tror att drivkraften jag hade hela tiden var att bevisa folk fel, att ni ska få se vad jag gör för er jävlar. Och den drivkraften fanns inte där längre, för att jag var favorit när jag skulle försvara bältet. Alla trodde på mig, jag hade redan bevisat det, jag hade redan blivit världsmästare. Och det var svårt att motivera. Då var jag heltidsproffs på riktigt. Jag hade stoppat allt annat. Liksom. Jag hade ganska bra sponsor och sådär. Så att det var svårt att motivera mig. Jag
menar som man nämnde den kring alla dina bälten är Sven Fornling, underdog.
Ja, alltid. Och nu var jag inte det längre. Mm. Och det var... Jag lärde mig aldrig att hitta det. Jag kan fortfarande fascineras över någon som Mayweather som i 50 matcher möter folk som han är favorit över och ändå motiverar sig tillräckligt mycket för att gå in och prilla skiten ur dem och göra en bra match. Det, jag lärde mig aldrig att hitta den drivkraften riktigt.
När du gick in med den här känslan i kroppen inför att försvara titeln och depressionen hade slagit till, när insåg du att du ens var deprimerad?
Ja, men det, så jag blev världsmästare i december. Jag tror februari någonting så började jag gå och prata med någon. Det var bara, jag blev arg över ingenting. Jag kände mig ledsen över ingenting. Jag kände bara, allt känns ganska meningslöst på något sätt. Jag började bråka med en promotor för han ville att jag skulle ta en match som jag inte var sugen på. Jag fick en stressfaktor i benet så jag kunde inte, jag hoppade på kryckor i 6 veckor. Det var liksom, ingenting var riktigt roligt längre. Och om jag skulle, jag har alltid varit lite av en people's champ liksom. Jag satt alltid på samma ställe i bakfickan och tog en öl varje onsdag mina polare stängde skit. Jo, det är nu så kom någon fram och frågade, du kan sitta och dricka en öl, vad fan håller du på med? Så här, det var inte skoj längre. Det var inte bara på, gyllene åldern för mig var kanske efter Naim Tabunja fram till världsmästarmatchen när fortfarande drömmarna fanns där om att snart kommer allting att bara bli guld. Men jag är inte där än. Men jag kunde sitta och fantisera, jag kunde drömma, men det var inte så mycket allvar så att jag kunde ändå göra lite vad jag ville med saker och ting. Sen blev det så mycket allvar och det hängde så mycket på spel. Det var inte lika kul längre.
Varför tog du den titelfighten då? När du hade den mentaliteten, du var inte redo kanske mentalt. Varför tackade jag? Var det press från promoters, press från...
Ja, i slutändan blev det så. Jag hade tackat ja till att möta Artur Beterbiev, ukrainare, OS-guld, IBF-bältet. Då hade han 12-0, 12 på knockout. Vi skulle mötas i USA. Jag var inte sugen på den matchen heller egentligen, för han var ett fucking monster. Men det var då jag fick stressfakturen och då fick jag skjuta på det. Men det finns en gräns på hur länge du kan skjuta på och försvara ditt bälte även om du har en skada.
Kan inte tas ifrån dig?
De kan ta det. Och dessutom hade jag bara några månader kvar på mitt kontrakt med min promotor. Och då min manager och teamet runt om mig, de ville jag skulle därifrån och signa med någon i England eller USA. Och Erol sa, du måste skriva på förlängningen, vi måste förlänga vårt kontrakt. Och då valde vi att ta fighten öppet och sa, nej, jag kommer inte skriva på det. Så han fattade att jag var på väg bort. Och de andra sa att vad ska han göra, du är världsmästare. Vad han gjorde var att han satte en i mitt stall, en ryss, Igor Mihailkin, som var jätteduktig, som officiell utmanare till IBO. Han gav honom en kvalmatch till mitt bälte. Och då var han officiell utmanare. Och så han sa, nu är det så här Sven, antingen möter du Dominik Bösel, den här tysken som jag ändå skulle vara favorit mot. Eller så möter du Igor. Han är officiell utmanare. Jag kan ge dig ett pass, du kan få möta Bösel istället. Men jag vill, du ska fightas nu. Jag vill ha mina pengar och jag vet att du inte vill vara kvar. Så du tar några av de här matcherna, punkt slut. Och visst, jag har alltid varit så. Fuck it, ta ni bältet. Jag lämnar det här. Nu vill jag hitta den. Men har jag inte bältet så får jag inte de matcherna jag vill ha heller. Så att det var i rävsaxen.
Fullspel, mycket fullspel.
Fullspel, och Igor var en superduktig boxare. Och han var vän till mig och han stillpassade mig ganska dåligt. Dessutom var han ingen publikfavorit. Han var väldigt duktig, men det var inte pengar i en sån match heller. Det var mycket mer pengar i Bösel-matchen. Och Bösel hade jag sparat innan. Jag visste om att det är en rimlig match jag kan ta Bösel. Så att då fick det bli Bösel. Men jag såg lite hela tiden, hela träningsläget, som en uppvärmningsmatch till USA så att säga. Och det var ett stort misstag. Att jag såg det så liksom. Först gången jag hade den synen på det, att det där, det är lugnt, han är inte på min nivå. Den mentaliteten har jag aldrig haft innan.
Så händer det, det vi berörde innan, du går fighten.
Jag går fighten
och, så,
och redan i andra ronden, vilket också var, jag kände att det var inte med mig. Vi gick i Bösels hemmaarena i södra Tyskland någonstans. Och det var, jag fick gå in först i matchen trots att jag var världsmästare. Det var en massa små grejer som bara, vet, de fuckade mig.
Det är jävligt skumt.
Ja, det var superskumt. Erol sa att eftersom det är VBA-bältet också på spel så bild om att Bösel går in först. Så vad skojar du? Jag har IBO-bälte, jag är världsmästare. Det är klart jag går in sist. Så han, ja men vi singlar slant och det förlorar ju uppenbarligen mitt team. Jag var inte så med på när han gjorde det. Så att det var ju skit liksom. Men och jag kände domaren var... Bösel höll mycket och han höll fast. Men han fick aldrig någon tillsägelse, aldrig någon varning. Och slaget, jag fick i andra hållet när jag fick blödningen, var ett slag som var egentligen för långt baksidan. Bak. Det var här. Och jag höll på att återhämta mig. Jag sjätte, sjunde ronden kände att jag var på väg tillbaka. Mm. Jag vände på steken nu. Jag började träffa honom bra. Och jag kände mig bra. Jag kände inte av min blödning då. Men sen rond 8-9, då började jag bli yr.
Mm.
Det känns som att jag var full på Finlandsfärgen ungefär. Allting gungade. Jag försökte bara stå still, trycka upp mot repen och landa slagen. Men det gick inte. Rond 10, rond 11 var hela havet stormar.
Var det något snack om att stoppa matchen från dina tränares håll? Liksom?
Nej, nej.
Du sa inget till dem?
Nej, Carlos var orolig. Mm. Men jag var beslutsam. Jag sa bara absolut inte. Det är lugnt, jag tar nu. Jag har detta. Jag ville inte att de skulle göra det. Jag kände att det var fel i huvudet. Eftersom jag hade haft en blödning så visste jag inte vad det var. Det känns bara konstigt i huvudet. Jag hade ont i huvudet, det känns skumt.
Mm.
Men jag ville absolut inte bryta, jag ville fortsätta. Jag trodde jag skulle kunna bryta när jag knockade honom. Men efter ronden så då är jag så yr så han får inte sin en bra träff. Utan jag står och svajar redan innan och sen så går jag i backen. Och då bryter domaren direkt. Och då kom läkare och sånt och skickade in mig till sjukhuset direkt.
Så då var vi medvetande?
Jag var vid medvetande hela vägen. Mm. Jag säckade aldrig ihop. Och blödningen stannade av sig själv ganska tidigt. Och börja dra sig tillbaka. Så att det värsta är om du måste operera. Måste du gå in i hjärnan och börja pilla, då är det Erik Skoglund, en vän och en duktig boxare. Han råkade ut för det. Han fick en hjärnblödning och behövde gå in och operera. Och i operationen så desto misslyckades de lite. Han fick ju lära sig gå igen.
Precis. Alltså,
det var den nivån. Jag hade en månad eller två med ont i huvudet och jag mådde dåligt. Men det var inte så farligt. Jag kände mig ganska snabbt på benen och på hugget igen. Vilket också gjorde det mycket svårare att avsluta karriären.
Såklart.
Jag är stark och pigg. Jag vill bara tillbaka.
Så blev det inte?
Nej, så blev det inte. Det var ju i slutändan min fru som... Eller så här, det blev min fru som stoppade mig genom att inte stoppa mig. Hade hon sagt att du får inte boxas med...
Då hade du...
Lite den här mentaliteten som jag alltid har haft. Att ja, hon ska få se. Nu ska hon få se.
Mm.
Men när hon lät mig fatta beslutet så... Så fattar jag det.
Om du hade haft barn och din fru hade sagt likadant, hur hade beslutet sett ut då?
Det är så sliding doors ögonblick. Jag vet inte. Hade jag inte haft min fru hade jag garanterat fortsatt.
Mm.
Men jag vet inte om jag hade tagit fighten med henne om jag inte haft barnen. Det är svårt att säga. Och om hon hade hotat mig att lämna mig så... Svårt att säga. Jag vet inte var jag var någonstans då riktigt.
Mm. Känner du att på något sätt så här, tror du på Gud liksom? Tror du på Gud?
Nej, jag är agnostiker.
Jag
förnekar inte att Gud finns. I väldigt svåra stunder så sitter jag också och knyter händerna. Men jag tror inte direkt på Gud så. Alltså, jag är lite tveksam på vad jag tror egentligen.
Tror du på att hennes övertalning av att du inte skulle fortsätta har räddat ditt liv?
Nej, det är jag inte så säker på. Eller jo, indirekt tror jag det. Jag tror att jag har ett bättre liv nu. Jag var inte... Det var fett. Vilken resa. Det var så grymt att vara med om. Men jag var inte så lycklig som boxare. I början var jag, det var kul och det var saker på gång. Och så här, men när det började bli på allvar så var det häftigt coolt. Men jag var sällan så lycklig i vardagen. Mina barn... När de var små, jag missade stora delar av dem. Och jag var, även när jag var, men jag hade mycket tid hemma. För jag tränade ju bara. Men
mentalt
var jag alltid någon annanstans. Att jag tänkte på nästa match. Eller på att jag inte borde ha ätit den där jävla munken till lugn. Alltså det var alltid någon annanstans. Och allting kretsade kring mig. Nu kan jag med öppna ögonen. För liksom, de stannade ofta på blommorna.
Ferdinand bara.
Ja, exakt. De små sakerna i livet. Och jag har ett jobb som jag diggar idag som går bra.
Revisor eller? Nej, du utbildade revisor?
Ja, det är också en sanning med modifikation. Jag är redovisningskonsult. Men gäddan ljög och sa han var revisor när han inte var det. Han är revisor idag, men när han sa det så sa han som inte det, du är också revisor. Och då kunde inte jag säga, nej jag är redovisningskonsult, så jag säger jag är revisor. Mm. Men då är jag CFO och jag är ekonomichef. Men en annan som felundrar är Briar.
Såklart, såklart. Ja, Briar. Represent. Kanske Briar ska sätta sig i den här stolen en annan gång. Och Bovar för den delen.
Bove, ja.
Bove, precis, precis. Vad gör du då?
Jag är CFO och ekonomichef. Det är vad jag gör. Så det är jag och Briar på vars smidiga planer. Sen så har jag två barn som jag hänger mycket med. Jag tränar fortfarande mycket. Jag tränar varje dag på ett eller annat sätt. Liksom, ibland springer jag, ibland simmar jag. Ibland boxas jag.
Ibland bär du dina bälten till intervjuer.
Ja, yeah. Ibland gör man det också. Men det är väl vad jag gör. Jag ska med ett tv-program nu i vår som är, det är inte officiellt än, men det är väldigt fysiskt utmanande.
Det är garanterat att antingen så här, mästarnas mästare, vad fan heter de andra? Superstar. Någonting sånt. Någonting ja, sånt. Någon avslöjar inte det.
Om mästarnas mästare hade ringt så hade jag varit med mästarnas mästare. Men de ringer ju aldrig. Det är bara jävla hästhoppar som skit.
Om någon från mästarnas mästare redaktion tittar och lyssnar. Sven Folling hade gett er en...
Bara ring.
När du blickar tillbaka, kolla på bälterna. Hur summerar vi intervjun? Hur summerar vi Sven Folling?
Ja, en envis jävel. Och det tog mig långt. Nej, men alltså, mycket handlar för mig om... Jag föreläser lite också. Jag har en del föreläsningar och sånt. Och det handlar mycket om drivkraften och hur kapabel man är. Jag hade egentligen ingen... Jag är in, alla sporter generellt sett, förutom springa möjligtvis och boxning, jag är dålig på. Jag är urusel på fotboll. Jag kan inte spela basket. Jag har dålig motorik, jag är urusel. Jag har inga förutsättningar för att bli någonting i någonting överhuvudtaget egentligen.
I sportsammanhang?
I sportsammanhang, ja. Jag är ganska smart, men i sportsammanhang är det inte min grej. Nej. Och jag var tjock och jag var, hade inget självförtroende, jag hade ingenting. Och gick hela vägen och blev världsmästare i boxning. Om jag kan göra det så kan... Du, jag var alltså, det, om du bara är beredd att offra blod, svett och tårar, så kan du göra i princip vad du vill. Det är bara mentala begränsningar. Och det är mycket det mitt liv handlar om. Och det är mycket det jag försöker hjälpa folk att hitta sin väg och hitta sitt nu för tiden.
Sen Folling, jag ändå ska säga mer än detta. Du som är det bra. Och tack för att du ville komma. Tack för att du ställde upp. Jag hoppas verkligen att det här inspirerar framtida generationer boxare, men även folk som möter motgångar.
Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Det var ett trevligt samtal.
Det var verkligen trevligt.
Ja.
Stort tack.
Tack själv.